Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag antar att ni lyssnar på detta runt måndag förmiddag om vår producent Harry Magder har gjort sitt. Men du och jag, Fabian, vi spelar in redan söndag kväll här för att ha den senaste omgången färskt i minne. Och jag antar att du fortfarande sitter med ett leende på läpparna.
Jag förvarnade när vi sa att vi skulle spela in söndag att humör och att vi eventuellt skulle spela in berodde lite på resultatet. Men här är man 4 raka segrar in och vill inte tro att det är en hybris som har börjat smyga sig på, men det börjar fan vara nära, för det jag har glömt hur det känns att, nej, men att tycka om spelare och tycka om ett fotbollslag, och vi börjar fan närma oss, och det är det som är charmen att vara supporter, att man är så jävla lättflörtad och det kan gå så fort från himmel till helvete, och där är vi nu.
Nej, men det är som ni är inne på, det är sjukt vad fotbollen ändå kan gå snabbt efter den här förlusten mot Brentford som ju faktiskt är bara några veckor bort, 4-0 och 2 raka inledande torsk, inga nyförvärv på plats, en Cristiano Ronaldo som visserligen startade matchen men ser allt annat än glad ut, och nu står vi här då som du är inne på, 4 raka segrar, 12 poäng och ett United som är väldigt välmående. Jag ville väl lite ta ner dig på jorden här. Du var väldigt optimistisk inför den här matchen. Jag var inte det åt Uniteds vägnar. Jag trodde att ett spelskickligt Arsenal, visserligen en del frågetecken kring de skadade spelarna, men jag känner inte att United har imponerat tillräckligt mycket för att kunna vinna den här matchen. Men du ville ju få det till att det här skulle kunna bli en repris av Liverpool-matchen, ett United som får ställa om och straffa motståndarna, och det är bara att ge dig en klapp på axeln här, för det var ju precis så det blev.
Ja, fan, ibland får man till det. Sen var det väl lite, det är ju faktiskt lite kul ibland att så här trycka till extra bara för att tycka lite, just när det är Arsenal och det har börjat så jävla bra, och man har en liten historia med Arsenal-supporter att de är lite extra roliga att provocera, så man kan ha tryckt på lite extra, vilket såklart är extra roligt när det går vägen till slut.
Ja, jag tänker vi tar mer om matchen här alldeles strax, men och vi kommer ju prata om fler matcher den här omgången. Det hände som vanligt väldigt mycket, men vi tänkte väl att vi börjar med en liten, och det är alltid tråkigt tycker jag. Jag gillar inte att rikta allt för mycket fokus kring domarna, men det var ju en helg där det var allt för många situationer att vi inte kan blunda för Vargate borta på öarna. Vi ser ju hur det här, eller så här, man ska inte kritisera VAR, utan man ska verkligen kritisera de domarna som dels springer runt på planen, men framförallt sitter i de där rummen.
Det är ju verkligen så att känslan när det kom så var väldigt många, inklusive jag själv, var väldigt kritisk. Men jag tycker på något sätt att förra året så fick man till det, och man hade nästan, jag ska inte säga att man hade glömt bort det, för det är fortfarande ett störningsmoment. För mitt största problem är att man inte vågar fira mål. Men den här helgen så, som du säger, vi känner att vi måste ta upp några exempel och ha en liten debatt hur man kan gå tillväga för att få bukt med det här problemet. För nu börjar det ta över, och det har kommit ut idag. Nu läser jag innantill för jag har ingen aning om vad det här står för, men PGMOL, the referee bodies, de har alltså fått överklagan på sig från både Newcastle och West Ham som har fått bortdömda mål, och de har liksom fått rätt i sak, att det vart fel. Och hur kan det vara fel när det ska vara så kompetenta människor som uppenbarligen inte är så kompetenta, som sitter och bevar de här priserna om och om igen? Och nu blir det misstag som kostar två lag poäng väldigt sent i matcherna. Så det är under all kritik. Och det är även andra situationer som behövs upp den här helgen som inte jag nämnde nu.
Nej, och det hände ju ganska nyligen också att Mike Dean efter matchen mellan Chelsea och Spurs klev ut och bad om ursäkt. Han satt i varummet och tittade på flera situationer där han gjorde fel flera gånger om. Och som du säger, hur vi som sitter i soffan, det spelar nog ingen roll vilket lag man håller på, utan man ser ju ganska tydligt, eller man ser ganska ofta, och nu senast här av Newcastle, att nej, men det där målet ska ju såklart godkännas, och West Hams mål, alltså det är snarare kanske straff då, och det blev det ju mål, så det ska ju få vara 2-2 från Corné där, men är det någon som gör ett felaktigt ingripande där, så är det ju Mondi, och en straff ska tilldömas, men istället då så plockas målet bort. Och det är ju, som du är inne på, det blir väldigt kostsamt för båda de här lagen. För Newcastle som tappar 2 poäng och för West Ham som står för en riktigt bra insats på Stamford Bridge och ska ju faktiskt minst ta med sig 1 poäng i det här mötet. Så att det är katastrofala insatser från domarteamen.
Men det är verkligen, vi pratar ofta och vi kan väl bara kolla på spenderingen, hur överlägset Premier League är, alltså dels omsättningsmässigt men även rent kvalitativt. Om man kollar Champions League och Europaspelen de senaste åren, så är det England som har dominerat, och känslan är ju att det snarare går åt en större dominans, medans domarna inte håller den nivån. Så spelare när de i misstag blir uthängda på sociala medier, de blir petade och det får konsekvenser, medan domare, ja, nej, men de får döma nästa match och det är ingen problematik. Vi har inte ens tagit upp det, men vi har ett solklart rött på Van Dijk som liksom vara så det blir ett gult kort istället. Vi har ett segermål för Aston Villa mot Manchester City där domaren inte kan regla att man ska avvakta och inte blåsa av offside, och sen har vi även Martinellis mål mot Manchester United som jag tycker att det är helt sjukt att Paul Tierney inte blåser frispark live, för han står perfekt och det är frispark. Men sen när man tar det till var situation, så skulle jag säga att fem av tio domare blåser inte bort det målet, för att det är en soft frispark om vi trycker sig så. Det är inte clear and obvious, och då blir det en bedömningssak och alla dömer olika, och där är problematiken. Men vad känner du? Liksom, alltså, vi har stått här i så länge man kan minnas och kritiserat den engelska domarkåren. Börjar bli dags att liksom, för att hålla uppe nivån med spelarna och med lagen och tränare, ska man börja titta på att rekrytera externt från andra länder, eller hur ska man gå tillväga för att få bukt med det här?
Alltså den diskussionen kommer ju ofta upp i Allsvenskan, den ligan som jag också följer nära, att man så fort det är dåliga domslut så ska det in domar från andra ligor, och då blir oftast motargumentet där att vi får ju de domarna som vi förtjänar i Allsvenskan. Det är väl Europas 23 bästa liga. Premier League är dock världens bästa liga. Det är väl svårt att få de domarna man förtjänar. Jag vet inte om det är... Ja, det sägs väl att tyska domare ska vara lite vassare och ibland även italienska domare. Men jag tror det snarare handlar om utbildning, göra kanske domaryrket mer attraktivt och lägga ner mer resurser och tid på domarna som dömer. För just nu, som, återigen, det är egentligen inte så mycket VAR som ska ha kritik här, utan det är de som gör bedömningen. Och man blir ju än mer förbannad. Hade de inte haft VAR, ja, men då det ser man ju, det går ju snabbt där ute och domarna kan inte alltid hänga med och människor kan göra misstag. Men när det sker efter att få se på så många repriser, och dessutom är de sitter väl inte ensamma i de där rummen?
Nej, det ska väl vara flera människor, och ja. Det man inte fattar på något sätt, alltså det är lätt att sitta och kritisera Mike Dean för att han har varit en del i en väldigt problematisk domarkultur i England, och han kanske ansiktet utåt för en människa som vill synas och höras. Han älskar, det känns verkligen som att han älskar när det blir kontroverser runt honom, och han älskar ta de här domsluten som rör upp, och att han nu ska vara chef, man blir av med honom och då ska han sätta sig och vara chef i det här rummet. Det, liksom, det känns som extremt fel väg att gå.
Ja, men det är lite som så här att ja, men du var ju usel på plan och hängde inte med där, men får du bara en skärm framför dig så blir du nog bra igen. Men inte ens där kan han ju fatta rätt beslut. Och jag vet inte, det är väl klart att oftast när det sker sådana situationer som Van Dijk, då brukar det ju vara att det är en VAR-check. Men det kom ju inte upp den här gången. Men jag antar att de sitter i varummet och kollar på det här. Och hur kan de då komma fram till att det bara är ett gult? Hur kan man landa i det beslutet när det är dobbarna solklar, liksom rätt in på smalbenet? Det är ju bara en mänsklig faktor som någonstans i bakhuvudet sitter och säger att nej, vi kan inte ge rött nu, för det här är ett så jämnt derby och vi vet att Liverpool har favoritskapet här och det blir för stora rubriker. Jag kan liksom inte komma fram till att det är den slutsatsen en människa sitter och kommer fram till.
Nej, och alltså så här, ska vi bara... Det, så att inte jag sitter och kränker Liverpool-supportrar som säger att det ska vara såklart rött kort på Van Dijk. Men en liknande situation när Tottenham möter Liverpool förra säsongen när Harry Kane hoppar in med två dobbar och jag kommer ihåg när man klipper uppe på smalbenet, så det är ju för andra lag och det sker alla klubbar. Och det är så här, man kan inte kolla varken på Van Dijks situation i Merseyside derbyt igår lördags eller den situationen på Harry Kane förra året, om vi tar dem som med konkreta exempel, att alltså så här, ingen människa jag känner har sett de situationerna och inte tycker att det är rött kort. Hur kan då 3, 4, 5 personer i ett varum sitta och tycka att det inte är rött kort? Och om man skickar vidare till domaren på plan, alltså så här, jag fattar inte.
Nej, och det är väl någon som sitter i det rummet. Nej, men kom ihåg vad som hände Van Dijk när han var på Goodison senast. Nej, han, det var ju Pickford, han skulle ha rött. Nej, vi får nog släppa den här situationen. Och i Martinellis fall, om man ska titta som du säger, där ska ju domaren ta den när det sker. Och missar han det, då får det bli ett mål. Man kan inte sitta och jaga händelser runt om över hela planen. För då blir ju VAR-verktyget... då blir det för jobbigt att använda det. Då går vi ner på millimeterrättvisa och tittar på alla beslut som fattas på fotbollsplan. Så att, nej, det är långt ifrån ett klockrent upplägg det här. Återigen så måste man skilja, tycker jag, mellan själva VAR-systemet och de som sitter där, för de får ju bra bilder framför sig. Jag tycker att jag kan fatta hyfsat korrekta domslut i en soffa, men det verkar inte de här utbildande männen som ska få sista ordet ha möjlighet till att göra. Men ja, showen lär väl fortsätta från Mike Dean och hans kollegor.
Ja, verkligen. Sen ska jag säga, alltså, ska de få kredit för någonting? Alltså, det kan vara jävligt frustrerande om man fattar inte på hur de drar de här jävla linjerna. Men som det var för 2 år sedan när de satt och ritade live och så här, de missade och sen var det armpits och sådana saker. Nu slänger de upp en bild som är färdigmålad och man får acceptera den. Jag föredrar det alla dagar i veckan, måste säga.
Absolut. Nu ska det väl dessutom till VM här. VM är väl först ut med det här automatiserade verktyget med kameror som sitter längs hela sidan. Och att det lite som Håka i tennisen, att det ska fattas beslut väldigt, väldigt snabbt om det är offside eller inte.
Ja, men exakt. Det är väl någon så här halvautomatiserad offside som ska testas. Och sen hur de... Tänk om den inte funkar. Vi har ju alltså praktexemplet när Villa gör mål som inte är offside. Men de vinkar av direkt, vilket man inte ska göra. Tänk om den där halva automatiserade ger ett felaktigt domslut och de vinkar av. Alltså men det ska bli kul att följa i alla fall.
Ja, det blir onekligen. Men du, åter till matcherna, och då får vi väl börja med den matchen som vi började att prata om. Jag ska säga att jag har inte sett allt av den här matchen. Jag befann mig på Friends Arena, plikten kallade. Och därför så tänker jag att du ska få berätta om Manchester United 3, Arsenal 1.
Ja, men det gör jag gladligen. Det man reagerar först på är ju att Arsenal, ja, känslan var ju efter Arsenals skadeproblematik att Ramsdale såg tveksam ut när han skadades i slutet av förra matchen. Ödegård byttes ut haltandes, man har haft Zinchenko out, men alla de här tre spelarna kommer till start, vilket var väldigt viktigt för Arsenal såklart. Och det man reagerar på i United själva är ju att dels att Antony kliver in från start och även att Casemiro inte startar, för det trodde jag var
verkligen givet. Men vad händer med Casemiro? Hur kyligt är inte det av United att värva en 30-åring för 700 miljoner och så rätt in i frysboxen?
det ska ju verkligen sägas att han ser ut på en helt egen nivå när han kommer in, alltså fysiskt. Det var någon situation mot Saka i slutet när han liksom bara, ja, men han bara flyttar på honom, man springer fatt honom och flyttar på honom, bara här, det är jag som en mandum pojke, alltså flytta på det. Men sen ska det sägas att Scott McTominay har, jag vet inte vad som har hänt, men han är helt fenomenal på planen. Jag vet inte vad som sker, och man vill väl ha Christian Eriksens passningsfot som jag tycker han är helt fantastisk. Jag tycker han är bäst på plan idag, och då vill man väl inte ändra ett vinnande lag, men det där, hur de ska lösa det där sen, det vet inte fan alltså.
Nej, det börjar faktiskt, men då blir McTominay från i nästa match också då, antar jag.
Nej, men det är Europa nu, så Casemiro får ju roteras i Europa League.
Det är sant. Real Sociedad på hemmaplan. Ja, men det är ett motstånd han känner väl till. Jag reagerar i alla fall att det är en enorm värvning. Han har sett bra ut i inhoppen och han kommer ju betyda så mycket för United. Men ja, det är McTominay som spelar och det är fyra raka segrar som sagt. Anthony då, målskytt direkt och kyssa klubbmärke.
Ja, nej, det är väl inget man...
Det spyr man som, över.
Ja, det spyr man. Han missar ju till och med, han ser så jävla dum i huvudet ut. Han missar ju loggan och kysste typ tröjsponsorn där bredvid TeamViewer. Så det är bra extra reklam för dem. Jag tror inte han skulle skriva över 1,0 på högskoleprovet, Anthony.
Nej, men nu har vi ju kommit dit att man till och med får den utbildningen när man skriver på för en klubb att kyss inte klubbmärket. Det är några som har provat det tidigare och man får ju bara skit för det. Men han blev ju så glad och det var ett snyggt mål.
Ja, verkligen. Och det skulle sägas, alltså det känns verkligen som ett Erik ten Hags mål. Att man ser, jag tycker det är fint att se att Erik ten Hag, som vi berömde honom för mot Liverpool, att han kan anpassa spelet och ställa om snabbt mot lag som kräver däremot. Men det här målet, så jag tror att det är 18 passningar inom laget och alla 11 spelare, inklusive De Gea, som går ut och spelar som en mittbackslibero upp spelet, rör bollen innan Anthony får det här läget. Och avslutet är ju, ja, men det är ett jättebra avslut och det är ett, ja, men jävla eufori, för Arsenal har en bra period där. Det var verkligen bra stämning på Old Trafford i början, det var medgångar, Glazer, Ramsen fortsatte sjungas, men efter Arsenal gör det här 1-0 målet som döms bort, så tar Arsenal över väldigt mycket och det blir lite, ja, men fan, vi Arsenal är riktigt bra alltså. Så det här målet kom väldigt bra tid för att höja liksom hela atmosfären på arenan och i laget också.
Ja, nej, men det kändes som att det blev att ni fick, ja, nu var det Martinelli då, som gjorde det där målet som blev bortdömt, men när ni får 1-0 så får ni en perfekt start. Men som jag förstår det så jobbar sig Arsenal ändå in i matchen.
Ja, nej, men jag tycker att United var riktigt bra och det är ju så här, man har tre raka, så det är väldigt självförtroende man kommer med i början och man pressar högt, man är aggressiva, men Arsenal är ju ett mer färdigt lag i Manchester United. Det tror jag alla är ganska överens om, medan United mer är en ombyggnation och man försöker lära sig hur Ten Hag vill spela, och det tycker jag syns den här matchen väldigt väl, över 90 minuter egentligen. Så... Ja, men så här, Arsenal spelförande, men United är väldigt bra på att skada Arsenal där de är som är sårbara, och gör det på ett väldigt bra sätt, framförallt i andra halvlek när man får in de här två bollarna. Och det var inte känslan när Saka gör ju ett väldigt slumpmässigt 1-1 som inte är ologiskt sett i matchbilden, men det är ett väldigt, jag tror att det är Dalot är väl som går in och bryter och den passas till Saka som indirekt får, ja, men bara ha De Gea eller Lisandro Martinez att överlista, så det är ett slumpmål.
Många skickliga spelare i Manchester United har ju gått ner sig under alla de här tränarbytena som har varit, och det är många som har legat nere bland fiskpinnarna. Men en spelare som nu börjar ta sig upp ur frysen, det är ju, och det är glädjande tycker jag ändå, Marcus Rashford.
Det är glädjande på så himla många olika sätt. Alltså dels är han verkligen den egna produkten som skulle vara, som skulle leda vår anfallslinje i så fruktansvärt många år. Sen är det ju, ja, men allt han har gjort för England och för fattiga familjer och för Manchester som stad och för arbetarfolket. Så det att han känns som sig själv och visar självförtroende och får avgöra den här matchen, det är nostalgiskt, för det var ju mot Arsenal han gjorde Premier League-debuten. När han gör målet där, när han var 17 år eller 18 år när han gör det, så det var verkligen, det värmer hjärtat som medmänniska och som Manchester United-supporter att se Rashford på det här spelhumöret igen.
Ja, och som han njuter av de här höga backlinjerna han möter, och framspelningen från Bruno här, den är ju fenomenal. Jag tycker även hans assist här till Anthony är jäkligt kylig också, så att Rashford, ja, det är faktiskt roligt att se. Det är en spelare som även motståndarsupportrar kan jag tänka mig har svårt att ogilla, och det har ju ryktats om andra klubbar, men det är ju samtidigt så här, det är ju er kille också. Jag har ju känt att han behöver en ny miljö, och det vet jag att många United-supportrar också har känt, att det här går nog nästan inte att rädda, och det är nog bra för honom att komma någon annanstans. Men kanske då att det blir Ten Hag här nu. Vi säger kanske ändå, det är väl lite för tidigt att dra för stora växlar av allting. Men bra start för Rashford under Ten Hag kan vi konstatera. Motståndarna Arsenal har ju såklart så här poängmässigt råd att förlora den här matchen. Men det är klart att det är inte så kul här nu när det på nytt då är ett Big Six-motstånd. och det på nytt ser lite småtrevligt ut, men att man inte får med sig någonting hem.
Nej, men jag kommer gå på ganska hårt nu och säga vad jag tycker, och jag, det här, det är de här frågetecknen man har haft kring Arsenal, och jag ska inte liksom slå mig själv för bröstet och säga att jag haft rätt, men för Arsenal har ganska många, det är väl 9 matcher kvar mot Big Six-lagen i år, och de har förlorat den första där de hade kunnat tagit poäng, men det här sitter i Arsenals väggar, att Arsenal var ett bra lag under 90-talet med ett svin i mittfält, och det finns inte kvar. Alltså, Patrice Evra sa det någon gång runt 2010 att det var pojkar mot män när Manchester United möter Arsenal, och det känns som ett dysfunktionellt Manchester United möter Arsenal, och det är fortfarande pojkar mot män, och det ser ut så här i stort sett varje gång Arsenal möter ett Big Six-lag. Sen får det se hur bra ut som helst mot de mindre lagen, men för att ta nästa steg så måste Arsenal, alltså man up, de måste kunna vinna såna här matcher, och de måste kunna hitta andra sätt än Artetas sätt att vinna fotbollsmatcher, och det är därför United vinner idag, för att Ten Hag är mer flexibel och kan ändra taktiken, och han vet exakt om han ska straffa det här Arsenal, vilket United visar framförallt på, nämligen egentligen på alla mål, men kanske framförallt på 2-1 och 3-1, och där har inte Arsenal de verktygen som krävs.
Nej, det är liksom, känslan är att jag, även fast jag inte har sett matchen, ändå har sett matchen. Man vet ju hur Arsenal kan uppträda, och att den där backlinjen, den är väl inte så pass samspelt och homogen ännu att man vågar stå så där högt upp utan att man kan bli straffade. Men sen är ju till deras försvar då, några spelare som säkerligen inte har tränat för fullt här i veckan. Att Zinchenko och Ødegaard kom till spel var lite förvånande, och sen är fortfarande då Partey utanför laget, och han är ju viktig för dem.
Han är jätteviktig. Sen det blir kul, alltså så här, nu har ju Ben White gjort den där positionen till sin, men man tappar ju på något sätt lite offensiv. Zinchenko är väldigt, väldigt, väldigt bra i den där rollen och kommer in i det mer och mer, och jag tycker verkligen att man ser skillnaden på Arsenal när han spelar istället för Tierney. Men det blev, om vi har hyllat dem unisont i de första 10 avsnitten vi har släppt, så tycker jag att man måste höja på ögonbrynen, och sen jag tror fortfarande Arsenal kommer sluta topp 4, men Arsenal borde ha som mål att ta den här man måste ta de här mentala kliven om man på någonsin ska kunna utmana om någon riktigt ädla medaljerna i Premier League, och jag ser inte det just nu.
Nej, vi får se. Annars är det ju, podden heter Big Six, och det är kul att det är så vidöppet. Nu har det visserligen bara gått 6 omgångar, men alla lag går på lite miner här och där, och det är inget lag som är borta, även om man kanske vill skriva av några lag som spelmässigt ser rätt bedrövliga ut. Om vi tar oss till lördagen då, där det blev mycket fotboll för min del, så kan vi väl börja med den matchen som avslutade lördagen, och det var ju Aston Villa, Manchester City, där City fortsätter att gå på lite minor här och där. Och jag tycker att det var en imponerande insats faktiskt från Gerards Aston Villa. Många trodde att det här skulle kunna bli avslutningen för Gerard i Villa. Han har ju fått en mardrömsstart på säsongen, och med våren först i minnet där Villa var iskalla, så kände man kanske att det här är liksom en 5-0-seger här från City, vilket ju på förhand absolut inte var omöjligt. Det hade nog varit droppen som fick bägaren att rinna över. Men det jag såg där ute, det var i alla fall ett Aston Villa där spelarna inte har tappat förtroende för sin tränare. Det tycker jag var ganska tydligt.
Ja, och det är kanske framförallt, jag vet, i Discovery-studion idag så pratar de om det, att många allsvenska tränare har fått sparken, och när man har tappat ett omklädningsrum så finns det ingen återväg, och det här var väl, som du är inne på, det perfekta svaret för Aston Villa. Dels resultatet är såklart ett jättesteg i rätt riktning, men framförallt att man ser på spelarna att de fortfarande spelar för stimulerat. Och frågan jag på något sätt ställer mig efter att ha sett den här matchen är ju att hur, alltså så här, vi har hyllat City jättemycket och kanske kallat dem världens bästa lag, att de har kryddat med den mest kompletta anfallaren i världen just nu. Men hur ska man börja ställa sig frågan att kanske Haaland har suddat ut lite, att City kanske inte är lika bra som tidigare? För det är han som gör allting. Utan Haaland så känns det inte lika stabilt, och man släpper in ganska mycket mål. Det är inte mycket nollor som man kanske hade räknat med. Hur ser du på den spaningen?
Men jag tycker väl att vi ser det först när de möter lite bättre lag. Jag är väldigt spänd på matchen nästa helg när de har visserligen ett Spurs som inte heller har imponerat, men det är ändå topplar. Det är inte så många lag som kanske har imponerat då. Känns som att, jag vet inte om det kan vara att de har, alla lag har skött sin försäsong lite annorlunda med tanke på att det är ett VM och att spelarna kanske går och funderar mycket kring att det är ett VM snart också, att det är orsaken till att många lag inte riktigt är, ja men de är inte i toppform, och det är inte nu de ska vara i toppform. Samtidigt vet man ju också hur viktigt det är att få en bra start och inte tappa allt för mycket poäng. Men jag vill se någon City mot bättre lag innan jag gör en bedömning av dem. Men det skulle kunna vara så, absolut, att man inte riktigt är... Ja, men man har haft en del tunga spelartapp, kanske inte helt ordinarie spelare, men ändå nyttiga spelare att ha tillgång till för pepp i den här typen av matcher. För det blir, just nu är det mycket serielunk, och då är det kanske viktigt att ha en bredare trupp som kommer in och är 100% motiverade när de får chansen. Men jag tycker liksom att City, de har ju ändå lägen här i andra halvlek som för att kunna avgöra. Jag tycker att Haaland är ju riktigt bra, och även han och De Bruyne hittar ju varandra precis som man trodde, väldigt bra. Haaland spelar ju fram De Bruyne till ett superläge där inne i boxen i mitten på andra halvlek, men får ju inte hål på Villa. Och sen kommer det här otroligt vackra 1-1 målet då från Bailey. Och det är klart att Villa har ju inte jättemycket lägen i den här matchen, men man ska inte ha så mycket lägen heller. Men däremot så sitter man ihop, lagdelarna sitter ihop, man jobbar väldigt hårt för varandra. Jag såg nu snack om att Douglas Luiz, att han skulle vara väldigt besviken över att han inte fick gå till Arsenal, men han gör ju en riktigt bra insats här och jublar ju väldigt mycket efter 1-1 målet, så att han ser dedikerad ut, och honom behöver Aston Villa. Så att det här var ju ett steg verkligen i rätt riktning för Villa.
Jag tycker man ser på City också, om man ska, vi pratade tidigare om det här, Citys kanske sämsta bredden på truppen man har haft på väldigt många år, och kollar man igen så gör Pep bara 2 byten, och jag tycker att han visar, nu kvitterar Villa med en kvart kvar, men att man låter exempelvis Alvarez som gjorde 2 mål senast, och även Jack Grealish, sen bakom dem så är det väldigt mycket juniorer, så man saknar lite bredden. Men det som förvånar mig lite, framförallt med Champions League i veckan, en tuff match mot Sevilla på pappret i alla fall, även om Sevilla inte är så bra som de har varit tidigare, så förvånar det mig att Pep inte litar på sin trupp. Han är ju en av de tränare som har gått ut hårdast att det ska vara 5 byten även efter pandemin. Så vi får se vad som händer framöver, för det är Laporte och Calvin Phillips som är outskadade, men det är ju så på frånvarolistan, och han lär inte spela för sitt igen. Så det är lite frågetecken där för hur man ska få in det där när det matcher var jag sa 3,1 dag i snitt fram till VM nu.
Ja, jag är också nyfiken på elvan här mot Sevilla, för som du säger, det är liksom, det är en tuff bortamatch, och gruppspelet är nu, City kommer ju garanterat att lösa det, men det är klart att de känner att det är viktigt med en bra start här. Och vi konstaterar att City redan har 2 poängtapp, och efter 6 omgångar 2 poängtapp, det är väl ingen katastrof i sig, om det hade varit som så att spelschemat hade varit lite tuffare. För det ska man komma ihåg, att City har haft ett väldigt bra spelschema, och man har mött ett topplag hittills, och det var i Community Shield, och det var Liverpool som stod vid andra sidan, och då förlorar man. Så att så får vi se här på lördag då, 18:30, när man möter Spurs, dels vilka 11 spelare som får förtroendet, och hur man ser ut då mot ett Spurs som de tar ju sina poäng, och de imponerar inte, men om vi går till den matchen då, så är det ju en 2-1 seger mot Fulham. Sitter ganska hårt inne. Vi trodde väl att det skulle kunna vara Richarlisons tur att få starta, men jag blev lite förvånad när det skedde på bekostnad av Kulusevski.
Jag hade ju den taken när vi spelade in i torsdag, att jag kände att han kommer starta Son den här matchen för att han vill ha igång honom och kanske vila Son i Champions League sen. Och för att bara spekulera så är det ju det som Conte säger, men när inte Son lyckas göra mål på Fulham hemma, så då börjar vi nog få prata om en liten formsvacka för den gode koreanen. Men Spurs, det känns som vi upprepar oss, men de fortsätter att vinna de här jävla matcherna utan att imponera märkvärt, och det är jävligt starkt. Och den här matchen på lördag, det brukar ju bli riktiga jävla sluggefester mellan de här lagen, för City kan inte försvara mot Tottenham, då Harry Kane droppar väldigt fint i den här ytan mellan mittfält och mellan mittfält och försvar, och Son ligger på rulle där, och sen den här matchen kommer Dejan spela, helt övertygad om.
Ja, dels med tanke också med tanke på hur bra han var på Etihad. Det var där han gjorde sitt premiärmål för Spurs också, så att ja, nej, där, det är väl en perfekta match. Där måste ju Son spela. Nu tror jag att Son kommer få vilan, som du säger, de har Marseille här i veckan, och så får Son stå åt sidan där, och sen så kommer han att starta tillsammans med Kulusevski och Kane, och då kommer Citys backlinje verkligen få jobba. Så det är kanske där då som Son får igång sitt målskytte. Richarlison, som annars tycker jag visar hur bra han är. Han gör ju 3-1 här. Och tar av sig tröjan. Får gult kort, vilket man ju får. Mm. Och sen då målet bort. Ska han inte få tillbaka då? Eller ska man inte ta bort det gula?
Nej, jag såg faktiskt Jonas Eriksson, han kör ju sina förklaringar på sin Insta-story, och han spelar ingen roll att oavsett när. Nej. I matchen där, tar du tröjan över huvudet så är det gult kort oavsett. Ja, sen kan så. Man väl be om lite känsla, men jag tror inte att domarkontrollanterna och sånt, de känns inte som att de gillar känsla.
Nej, men annars så har ju han klivit in här i Charlison och varit det lilla as. Han gör ju nazist här också, så att han har varit ett svin på plan, vilket var förväntat, och han börjar komma igång i poängprotokollet då, även om inte första målet har kommit. En som däremot gör många mål, det är ju Mitrovic. Vilket klassmål.
Ja, verkligen. Försvarsspelet på första backen som går bort sig går i absolut
att ifrågasätta. Exakt, det ser ju ganska trögt ut från Mitrovic. Det är lite Finlandsverige över movesen där, men som det smäller det bort det sen.
Nej, men han har ju visat att han har gjort mål mot Tottenham, Arsenal och Liverpool. Så det är ju inte bara att han stänker in 3-0-baljer mot Bournemouth-gäng och andra pisslag. Så jävlar vad imponerad jag är över Mitrovic. Och en annan som man också måste nämna, som har kommit i skuggan av Haalands psykopatsuccé, är ju att Harry Kane är tillbaka på riktigt. Man pratar om att han börjar droppa ner och bli den här sittande quarterbacken, som jag har kallat honom i andra format. Men nu är han ju Harry Kane målskytt, och han är på rätt plats hela tiden, och han bara fortsätter göra mål och är helt avgörande för Tottenham i match efter match.
Ja, det är... Jag tycker så här, vi pratade ju upp inför säsongen många engelska spelare som vi trodde skulle vara alerta här i säsongsinledningen för att visa Southgate att de minsann ska ha en plats i den engelska startelvan. Den enda som känns given i den där startelvan oavsett form, det är ju Harry Kane, men han ser ju riktigt bra ut. Men annars är det många som jag tycker har startat den här säsongen ganska svagt. Mason Mount, Chelsea, direkt iskall. Trent Alexander-Arnold, alltså i Liverpool riktas ju mycket kritik mot Salah, med all rätt visserligen, men jag tycker att en sån som Trent Alexander-Arnold, om man bortser från den här matchen mot Bournemouth som typ inte räknas längre, så är ju Trent Alexander-Arnold likblek. Och Jack Grealish med en tuff start i City. Så att det är många engelska landslagsspelare. Calvin Phillips spelar ju inte. Så att det är lite jobbigt för Southgate.
Mm. Ja, men det är ju de där platserna. Man har ju pratat om den här gyllene generationen som Bellingham ska komma in i. Och sen ska det ska vara Sancho, det ska vara Rashford, det skulle vara Greenwood, det ska vara Saka. Alltså det finns ju verkligen, men det är som du säger, Saka inte heller. Alltså så här, börjat han ju måla.
Nej, just det, Saka också.
Det är ingen wow-start. Och Rashford tycker jag att Southgate har visat att han inte litar på. Sterling är en favorit som kommer starta i VM. Oavsett att han kanske inte är, alltså han har varit bra, men inte så här, inte på topp. Vi kan väl ta din trendspaning där som en övergång och gå in på matchen på som spelades 13:30 svensk tid i på den blåa sidan av Merseyside mellan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Everton och Liverpool.
Ja, det var ju en riktigt underhållande match som hade ju allt utom målen. Jag tycker att Everton ska ju absolut kräddas mest för den här insatsen. Som de slet på tal om att, ja men de har fått kritik i den här podden, Gerard och Lampard. Men det är också en spelargrupp som inte har tappat förtroende för sin tränare. Här, de sliter ju stenhårt matchen igenom och är ju, det är klart att Liverpool är ju närmast segern. De har ju en del riktigt farliga lägen här i andra halvlek. Men Everton ska absolut inte skämmas för att få med sig en poäng här och vara väldigt nöjda med sin insats.
Jag tycker att det var kul att se den här matchen, framförallt med torsdagens avsnitt i tankarna när vi vart gästade av Jakob som fick, nej men vi har ju kanske bara kritiserat Lampard och sagt att han är en bluff, medan här fick man ett annat perspektiv, vilket jag tyckte var väldigt kul. Sen måste vi även tacka till alla som har kommit med glada tillrop på det här avsnittet, vilket såklart är väldigt kul när vi testar nya saker. Men, nej men Everton, man ser liksom att de slåss för varandra på plan. Jag tycker att vi har ju hånat prislappen på Anthony Gordon och bara, vad fan har han gjort, hur bra är han? För man är inte, jag har inte sett den storheten. Men de här två matcherna han har gjort nu sen fönstret stängde egentligen mot Leeds och nu även i derbyt, jag tycker de visar vilken enorm karaktär det är och vilket driv i steget han har.
Ja, verkligen. Det är väl lite hans utseende som också gör att man inte riktigt har förtroende för den här killen. Han ser ju verkligen ut som en pojkspoling och springer runt med den där luggen som man bara någonstans känner att ska du inte klippa av den där och visa att du menar allvar med din karriär. Men karaktär, alltså jäkla vad han sliter. Och är ju farlig också i medboll. Det är inte bara att han sätter pressspelet och jagar skiten ur Liverpools backar här, utan han blir ju farlig så fort han får bollen också. Så att Everton utan forwards. DCL är ju alltid skadad och Rondon är för usel. Och då blir det ju Gordon här längst fram med Gray och gubbarna som får jobba. Och jag tycker att de gör, första halvlek är de ju minst lika bra som Liverpool. Liverpool spelar ju upp sig i andra halvlek. Och Evertons bästa spelare, bortsett från Gordon, är ju Pickford. Jag tycker att han har fått mycket skit de senaste åren.
Förtjänar han?
Ja, men har inte han, inte bara den här matchen, har inte han blivit bättre?
Jo, det har han nog, men det är så jävla svårt att se det, för han är så osympatisk och med nya frillan. Alltså man kräks när man ser honom.
Han är ju en liten, jag vet inte vad man ska säga, men han har kanske inte heller utseendet med sig för att de tyckte.
Nej, verkligen inte. Men jag dels, alltså så här, Everton har ju två superlägen. Framförallt Tom Davies i första halvlek när han visar att han kanske är mer vänsterfotad än vad Ryan Giggs någonsin var, när han ska dra yttersidan och träffar innerstolpen. Och sen har vi ju även ny förvärv från Brighton, Mapei, som inte kan göra mål. Och det är intressant med Mapei, Brighton säljer honom för att han inte kan göra mål. Och när de egentligen säljer sin enda anfallare förutom Danny Welbeck, då smäller man in 5 mål mot Leicester. Det är en fin dominoeffekt.
Ja, du såg en Mopeis läge här mot Everton, eller mot Liverpool.
Ja.
Det är ju, där hade ju du och jag gjort mål. En helt otrolig, bra räddning av Alisson visserligen, men han får ju så gott som mitt på sig. Men Liverpool då, vi måste ju komma till den röda sidan. Och jag sa ju att den här Bournemouth-matchen knappt räknas längre, för där är ju på nytt en alldeles för dålig insats.
Ja, och det såg man ju tecken av redan mot Newcastle. Alltså det slätas ju över att man får det där extremt sena målet, vilket man trodde på något sätt skulle ge ett jävla, först 9-0, sen en last minute winner mot Newcastle, att man skulle gå in i ett Merseyside derby. Men det känns ju som, ja men det känns som att något inte stämmer. Och jag kollade lite, James Pearce som jobbar för The Athletic hade tagit ut lite statistik på Mohamed Salah. Vi pratar ju ofta om att det känns inte som att han är lika hungrig, den här besattheten finns inte, han kommer inte till många lägen. Och i år per 90 minuter så har han 47,7 touch, att jämföra med 56 per 90 minuter förra säsongen och 54 per 90 minuter året innan. Och det är ju väldigt häpnadsväckande siffror. Och jag så här, om vi bara leker med tanken, alltså så här, drabbas Salah åt att Trent är sämre? Om vi tar ett steg längre, drabbas Trent av att han inte har Matip bredvid sig, att Van Dijk inte litar och håller ner honom längre? Är det liksom en kedjereaktion hela allting, eller ska vi börja läsa in något på riktigt, att Salah, det är inte riktigt ett år, men vi börjar prata i alla fall 9 månader av nedåtgående form där han inte är den spelaren han var innan.
Nej, men just nu är det bara att konstatera att man har sålt fel spelare. Sadio Mané som avslutade. Och jag vet, jag var ute med en tweet idag och kritiserade Luis Diaz. Eller, det var ingen kritik mot Luis Diaz. Jag tycker, alltså, det är ju fortfarande en väldigt bra värvning. Och jag tycker att han är en av få i Liverpool som ska ha godkänt. Han jobbar ju stenhårt och gnugga på. Men det är ju, alltså, tongångarna i ja, men tämligen omedelbart efter hans intåg i Liverpool, för han gjorde ju avtryck nästan i första matchen och sen bara fortsatte det. Jag trodde väl att Luis Diaz skulle få våren på sig att akklimatisera sig, men han blev ju nästan ordinarie direkt, och då var det ju rubriker som att det är den bästa januarivärmen någonsin. Och, men visserligen då med lilla brasklappen där att han kanske inte gör så mycket poäng, men det har han gjort i Porto och det kommer komma igång. Men nu... alltså jag tycker att han är bra, men det är ju inte Sadio Mané.
Och Sadio Mané på något sätt var så bra. Man pratar ju ofta om att de inte passar varandra, men Sadio Mané var så extremt direkt spelare. Han löpte i djupled och fick bollen. Han skulle inte dribbla så mycket, han spelade väldigt enkelt. I Luis Diaz har ju en väldigt... han gillar ju att liksom ta bollen och driva upp den och vara väldigt bollkär och gå på avslut själv, vilket jag tror också drabbar Salah. Att Salah blir sämre och han känner sig mindre motiverad när han inte får lika mycket boll att driva själv. Så det tror jag också kan ha en inverkan, att de är väldigt... jag ska inte säga att de är lika i spelsättet, men båda gillar att ha bollen vid fötterna, något som kanske Mané inte ville, och som när man hade Diego Jota eller Bobby Firmino som var snarare falska nio, som den där rollen väldigt fint. Så Darwin har kommit in och erbjuder en helt ny sak. Så hela den här trion, man har hyllat dem för att de har bytt ut en smidigt, men det klickar inte än.
Nej, det gör det verkligen inte. Sen kanske det kommer igång. Nunez tillbaka här. Jag har ju en otrolig aktion i första där han hade kunnat göra ett riktigt drömmål. Bra räddning av Pickford. Men övrigt är han ganska blek i den här matchen. Sen är det ju så här... alltså, jag menar, gör han det målet, det är ju lite som Haaland gör ett mål och sen blir han tokhyllad, sen gör han inte så mycket mer. Så det är ju liksom, man räknar ju bara mål på Nunez. Nu gjorde han det inte, och då blir det kanske inte underkänt, men det blir inga jätterubriker. Diaz jobbar hårt, men nej, alltså det är så här, Liverpool, vi har ju förväntansbilden av att de ska utmana titeln och att de ska vara ett av världens bästa lag, och då tycker jag inte den där trion just nu är tillräckligt bra, i synnerhet inte Mohamed Salah. Och nu har han ju ändå kommit undan, han har gjort två mål och han har löst någon straff, och han har, ja men, gjorde väl någon spökassist här senast på Newcastle, men gjorde också en ganska snygg assist till Firmino. Men hade det inte varit för poängen så skulle ju Klopp egentligen peta honom.
Ja, och det är det här som du är inne och snuddar på i den där utläggningen, att det är klart att det har gått 6 matcher och det är en ny konstellation som ska få in, men vi pratar om en klubb som ser sig själv som kanske världens näst bästa, och då har man inte tid att ha den här akklimatiseringsperioden. Det måste levereras direkt, för annars kan det kosta ligatitlar, och därför måste vi, exempelvis om vi jämför med Manchester United som är en ombyggnation, om vi jämför med Chelsea som också håller på att bygga om hela laget egentligen. Kraven på Liverpool måste vara högre, och då måste vi även prata utifrån att kraven är högre, framförallt på Mohamed Salah som ska vara spelaren som ska vara bäst.
Ja, men så här, det är sidled Salah. Alltså han får bollen och så släpper han den sidled och så trippar han lite. Han ser inte så hungrig ut som du säger. Alltså så här, förut var han ju en desperat Salah på jakt efter mål, och han gestikulerar lite lätt på att han vill ha mer boll men får inte bollen, och så ser han inte så bekymrad ut över det. Så det... jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Jag vill ju tro att det är... nu har vi väl kommit till... nu är jag inte trött längre, för det var väl i våras. Nu har jag ju fått en sommar att vila upp sig och bygga upp sig. Utan nu är det ju brist på självförtroende. Och kanske då att det här VM-uppehållet som ju... ja, nu är det ju ganska många matcher bort. Men det kanske kommer göra honom gott sen då, när alla kommer tillbaka slitna och trötta och Salah har fått vila upp sig och jobba på rörelsemönster och avslut, så kanske han kommer vara glödhet här då, runt mellandagarna. Men just nu är det ju en skugga av sitt forna jag.
Ja, och man bör vara orolig, för man kan inte tappa poäng. Och Liverpool, vi pratar om att både Manchester City och och Tottenham har haft en tuff match i Chelsea borta, men kanske framförallt Arsenal och City har haft lätta schema. Liverpool har ju haft ett jätteenkelt schema. Det är ju matchen på Old Trafford som sticker ut, och sen ja, derby, alltid derby, men annars har man ju underpresterat extremt poängmässigt kontra vad man hade räknat med innan matchen, då man har tappat poäng mot Fulham, Crystal Palace, United. United absolut på bortaplan, men Crystal Palace och Fulham ska ju vara sex poäng på den matchen, och där har man bara tagit två, så det är enorma missräkningar, och det har ju med förväntningarna på Liverpool att göra.
Ja, för vi sa att City haft ett lätt schema, det har ju faktiskt Liverpool också, så att nu vänder ju schemat här snart, nu är det Wolves nästa helg, och sen så ska man väl möta Chelsea och Manchester City ganska tätt på varandra, och då duger inte det här spelet. Så tycker jag att vi gnäller på Trent på andra kanten, nu startar inte han, och det är ju alltså Robertson spelade allt förut. Vi undrade varför inte greken Tsimikas fick fler chanser. Men nu har Robertson bytts ut tidigt i matcherna för att inte riktigt ha funkat. Och den här matchen så får Tsimikas starten. Jag tycker inte heller att Robertson riktigt går att känna igen. När Liverpool är som bäst, då är det ju oftast för att man... Ja, men man får sånt övertag på kanterna. Det är dels då har det varit Mané eller Diaz tillsammans då med ytterligare då, tillsammans med Robertson och Salah och Trent som har gett ett sånt fruktansvärt övertag på kanterna. Det övertaget existerar ju inte just nu.
Nej, och det som förvånar en både den här matchen och mot Newcastle att liksom i 59:e minuten tar han ut Trent och sätter in James Milner. Ja. Så här,
James Milner kommer in och sparkar luften. Alltså han ska inte komma in.
Nej, alltså han ska komma in och stänga match på ett mittfält. Han ska inte komma in. Nu löser det sig mot Newcastle när man gjorde samma byte. Men hur dålig en Trent är, så kommer han alltid vara ett bättre offensivt hot än James Milner. Och det finns ju bättre tillfällen att vila Trent när det står 0-0 i ett Merseyside derby med en halvtimme kvar. Så det känns som att det är något konstigt. Det är något som inte är som det ska. Det är så jävla lätt att slå på stora trumman och så här, överdriva saker. Men det är något som inte känns som det stämmer i Liverpool.
Nej, positivt i alla fall är ju att Matip är tillbaka, hoppar in i den här matchen. Han kommer starta ganska snart. Jag är inte jätteimponerad av Joe Gomez, om jag ska vara ärlig. Jota, honom kommer de få mycket användning av. Jag tycker att Firmino är väl den bästa där framme just nu. Han ska ju starta Firmino. Och vi vet ju hur bra Jota även har varit i Liverpool. Så att han kommer också få en hel del speltid. Och kanske då att man får börja utsätta Salah och ge honom någon vila här någonstans. Nu är väl han liksom den som trivs absolut bäst till höger. De andra vill ju snarare vara till vänster eller centralt, men det får de väl lösa på något sätt. Och sen förhoppningsvis då att Thiago är tillbaka efter landslagsuppehållet.
Ja, det är jätteviktigt. Vi pratade ju uppvärmningen av Arthur senast, och känslan är att han kommer att få speltid kanske i Champions League nu, för det är verkligen på mittfältet där man tappar väldigt mycket, för nu startar man med Harvey Elliott som har gjort det bra och Carvalho, men de har varken fysiken, löpstarkheten tillsammans som en duo eller passningsfötterna för att ersätta Thiago, så där är man ju såklart jättedrabbade också.
Ja, Liverpool med Napoli här nu i veckan. Den är inte helt lätt. Napoli som har ju börjat Serie A starkt. Har väl sålt av halva laget men tagit in massa dolde så här. Och det där är ingen lätt match.
Nej, man börjar ofta med en lätt match i Champions League så att man känner att man kan rotera lite och gå vidare ganska enkelt. Men att börja med Napoli på bortaplan. Det är ju den absolut tuffaste matchen i deras grupp. Och den heter, jag tänkte säga Sao Paulo, men den heter ju Diego Armando Maradona Stadium. Med allt vad det innebär att åka till Neapel med den publiken som är där. Det är tufft.
Ja, verkligen. Och på tema topplag som inte imponerar då, så går vi till Chelsea. Som ju rånar West Ham på 3 poäng här. Tycker Chelsea är skitdåliga.
Ja, och här om vi raljerar över att något inte stämmer i Liverpool, så här har vi verkligen något som inte stämmer i Chelsea, och jag tycker att det smittar av sig vad som känns utåt sett ser man även på planen, och det ser inte alls bra ut. Jag tycker man märker utåt sett att det är något som inte stämmer. Jag tycker att det syns väldigt mycket på planen, att man har samma känsla där, och nu börjar man ha de spelarna man har tillgängliga i truppen, och man kan inte bara säga att det handlar om att Kanté inte spelar, för så enkelt kan det inte vara.
Han har ju saknats förut. Alltså, det är inte så att han har varit skadefri tidigare säsonger. Honom har man klarat sig utan tidigare.
Ja, exakt. Och han är ju väldigt, det är ju precis som Thiago. Man kan inte förlita ett helt spelsätt att skylla på en skada när en extremt skadebenägen spelare som har passerat 30. Och så här, vill på ett sätt, det är klart, ett starkt av Chelsea. Ett Chelsea som är ifrågasatt att man vänder 1-0 mot West Ham när man gör mål när man avgör i 88. När till och med den usla Kai Havertz lyckas göra mål. Men samtidigt där man tar med sig den här matchen är att West Ham ska ju kvittera på övertid. Och då har vi en helt annan diskussion och då ser det illa ut på riktigt. Nu poängmässigt, man är med helt okej. Okay, men det är inte en bra känsla i klubben.
Nej, och sen att Pulisic är kvar i den här klubben och att han uppenbarligen fortfarande får starter. Han har ju inget där att göra. Honom måste man ge upp. Det är väl bara för att man har nya amerikanska ägare som man ger honom ett sista år i klubben. Men där är det ju faktiskt bara att skeppa. Och nu, såg du bilderna när de zoomade in Aubameyang?
Nej, faktiskt inte gjort det.
Det var lite roligt, jag har säkert fel här nu, men det såg ut som att han anlände till arenan i 59:e minuten. Och bara det är ju så komiskt om man förmodligen, han har ju säkert kommit för sent.
Det känns kompatibelt att komma i 59:e minuten till sin hemmapremiär på läktaren.
Ja, exakt. Han fastnade i trafiken. Men Aubameyang kommer ju... Ja, men slängas in ganska omedelbart. Får vi se statusen på honom. Men det var ju inte allt för länge sedan han gjorde en del mål i Barca-tröjan. Och han säger att han har lite ouppklarade affärer i Premier League. Så att han är säkert taggad. Han och Sterling kommer ju spela där uppe. Och sen så ska ju Mason Mount såklart in i det här laget och komma igång. Men centrala mittfältet, viktigt att få igång Kanté. Och till nästa år då, kanske värva in den spelare som jag tycker var bäst på plan nästan. Det var Declan Rice. Han är ju den bästa centrala mittfältaren på banan.
Ja, jag tycker han är helt fantastisk. Och jag tycker han har visat det i framförallt engelska landslaget att han håller både en och två nivåer ovanför West Ham. Och det pratas mycket om att det kommer stå mellan United och Chelsea. Men nu när United har värvat Casemiro så jag kan inte se något annat än att de tar Declan Rice där. Känslan är ju med Declan Rice att det har stått mellan Manchester United och Chelsea, och när United tog Casemiro nu i somras så känns det verkligen som att han har en Chelsea-historik. Chelsea behöver föryngra det där mittfältet nu när inte Frenkie de Jong kom, så det står verkligen Chelsea tatuerat i pannan på Declan Rice, och han kommer kunna dominera det där mittfältet under väldigt lång tid framöver.
Ja, men det känns som att man går och väntar på honom precis som att Liverpool går och väntar på Jude Bellingham, och någonstans så tycker jag ändå att det är lite sunt så här. De vet vad de vill ha, och det kommer att bli av, men man får ha lite tålamod. Men en trepoängare är viktig för Chelsea. De liksom så här, de kan ju också kolla runt omkring sig. Det finns inget lag som ser klockrent ut. Det är väl lite skönt i det här poddavsnittet också att vi kan inte få för mycket kritik för att vi har varit för kritiska, för vi är faktiskt kritiska mot alla lag.
Ja, det är vi faktiskt, och det går ju väldigt upp och ner, och vi ifrågasätter fan alla lag. Vi har gjort alla lag. Det är väl City som har kommit undan lättast, men det är ju för att de har väl på något sätt varit bäst och Haaland har strukit över mycket. Men om jag, du som kikar den här matchen, vad såg du? Chelsea ställer ändå upp med sin bästa backlinje, sin backlinje som har kostat närmare 2 miljarder. Fofana kliver in direkt till höger mittback, Koulibaly till vänster, Kukureya och Reece James. Hur tyckte du det såg ut?
Nej, men jag tycker väl att det såg lite små skakigt ut. Jag tycker Fredrik Ljungberg är på det ganska bra här. Om det är inför matchen eller om det är halvtidsvila. Men han är ju inne på att Thiago Silva är ju en mittback som behöver ganska mycket defensiv hjälp. Alltså han briljerar ju främst med sina fina fötter. Alltså han är ju positionssäker, men han behöver ju något defensivt monster bredvid sig. Och det kommer väl Koulibaly att vara. Han har ju haft en lite jobbig start här i Chelsea med rött kort och annat. Fofana däremot känns ju som en, vilket är ju att föredra när du spelar som en höger mittback. Han är ju liksom, har sina kvaliteter också, lite som Thiago Silva i det offensiva spelet, om man kan säga så, med en mittback. Men det kommer krävas att Koulibaly tar mycket defensivt ansvar här och blir så där dominant som han var under perioder i Serie A. Jag ska inte säga att han har varit dålig, absolut inte, men det gäller att han kommer upp i Rydiger-nivå, för att Rydiger, han växlade upp när Tuchel kom och blev en av seriens absolut bästa mittbackar, och det kommer Thiago behöva. Och speciellt nu, liksom så här, de har lagt så mycket pengar på de här försvararna. Det måste ju bli väldigt bra defensivt sett.
Ja, verkligen. Det är det här som ja, men som du är inne på med Rydiger, han var ju verkligen utskrattad under Lampard. Han var petad, han var ett virus i omklädningsrummet, han kunde inte spela i en fyrback. Men som han drev upp den powern han hade, snabbheten som han drev upp boll, och Christensen liksom gjorde det bra på andra kanten tillsammans med Aspikuluku. Den där bjuder jag fan på. Aspilicueta. Ja. Men så, som du säger, alltså, nu har man värvat alltså, Ben Chilwell som är rotationsspelare. Jag tycker Kuchereya, det är inte bra med mina uttal nu. Alltså. Nu sliter jag, det är sent på kvällen. Men jag såg hans statistik under hans första match i Chelsea och väldigt lite offensiv inblandning mot vad man kan förvänta sig på den positionen. Så den Chelsea-sporten som skrev det skulle inte alls bli förvånad om han spelar vänster mittback nu kommande match, för att Chilwell gjorde ett väldigt fint inhopp och har varit, innan den här skadan så kom han ju tillbaka väldigt fint. Så hur de ska få ihop det där när alla är tillbaka, det är ju ett lyxproblem såklart, men det är ju namnstark jävla elva när man har Ben Chilwell och Aspilicueta på bänken den här matchen.
Ja, verkligen. Jag såg att Tuchel fick frågan efter matchen, för det var ju någon, jag vet inte om den byggde på det, men Chilwell hade ju lagt upp på Instagram att han var redo för spel, och då trodde jag alla att han skulle få starten här, men så satt han på bänken och så hoppade han in och gör mål, och så fick ju Tuchel frågan då, och då fortsatte Tuchel att tjata om det här, att han är inte redo att starta fotbollsmatchen. Han snackar om den här rytmen som saknas från Chilwell, men jag är också övertygad om att når Chilwell tillbaka till den nivå han höll innan skadan, vilket det är klart att han kommer göra det, tror jag. Alltså det är en korsbandsskada, är svår, men ger man honom tid och med de förutsättningar som finns med de här läkarstaberna och annat, så kommer han såklart att hitta tillbaka, och då tror jag, ja, men då är han vad jag tror bättre än Kuchereya, och då kommer det bli vänster mittback.
Han har ju visat bra mycket mer än Kuchereya har gjort i Premier League. Chilwell har ju alltså en historik över alltså engelska landslaget. Han har fantastiska säsonger i Leicester. Han har en bra säsong i Chelsea, medan Kuchereya, om man får kalla mig historielös, inte jag har koll på vad han gjorde innan Brighton, men han har en bra säsong i Premier League i ett lag som slutade på 10:e plats. Så det är klart att Chilwell ska ju på något sätt, Chilwell i form i Chelsea ska gå före Kuchereya långsiktigt.
Ja. Viktig trea för Chelsea, Dinamo Zagreb här i veckan. Det är väl en ganska skön start på Champions League-äventyret. Även om vi såklart vet att det är tufft att åka till Zagreb och spela fotboll. Det är väl en gryta där borta. Övrigt, om vi ska dra ett litet kort svep från övriga matcher, så konstaterar vi att Isak bränner ett superläge. Han är dock bra i den här matchen. Jag har på den här på second screen. Han är riktigt fin i längsspelet och visar vilken spelförståelse han har. Men vad slarvigt av honom med det där avslutet. Såg du det?
Ja, jag har sett det. Det hade varit en fin start om man liksom får det där målet på Anfield, som tyvärr inte gav 3 poäng, och sen att han hade kunnat avgöra den här matchen på hemmaplan. Men jag tycker man ser att Newcastle drabbas över att Gimareš och St. Maximan inte är med i den här matchen. Det är ett helt annat spelsätt man kör kontra matchen mot Liverpool, som vi kanske var lite kritiska mot. Men det är synd, alltså dels att Isak inte får målet, sen är det här direkt felaktiga bortdömda målet som när Mitchell gör självmål, det ska ju vara mål, och Newcastle ska ha 3 poäng i den här matchen, vilket såklart är tråkigt för Alexander Isaks skull.
Ja, han vinner ju boll så fint där också. Det är han pressar rätt, vinner boll, kommer fri från halva plan, rycker ifrån, och så ska han hålla på och tramsa med sån här chip, och det är som alltid när man håller på med Panenka straffar eller chippa sådär. Man ser ju väldigt dum ut när målvakten står kvar och bara klistrar bollen.
Ja, det är ovanligt att målvakten står kvar om man ska försvara honom på något sätt, men nej,
det är det faktiskt.
Det kanske inte, om man får, det kanske inte var engelska, vad brittiska fans vill se första hemmamatchen från start.
Nej, så är det. Annars är omgången spelare Ivan Toney, måste jag säga. 3+1, va?
Ja, jag tror han gör en assist också. Galet ja. frisparksmål. Och det är kul att se de här. Vi pratar om Mitrovic, spelare som är bra i Championship. Mitrovic hade mycket koll på, men Toney innan förra säsongen hade man ganska dålig koll på. Det är kul att man pratar om det här svåra och tuffa andra året, men han är ruggigt stark. Alltså både i längdspelet, i det fysiska spelet. Han är en striker, han har bra tillslag. Han är komplett spelare, och Brentford, man har ju pratat om dem att de skulle kunna åka ut efter tappet av Christian Eriksen, men det tycker jag att man nästan kan räkna bort nu, för Brentford ser riktigt bra ut.
Ja, definitivt. Vilken säsongstart. Och får se här vad som händer med Tony. Det där är ändå en klubb som Ivano ändå vill studsa vidare ifrån, va?
Ja, men det tror jag absolut. Sen så här, vilken nivå bakom? Ja, nej, Brighton, Potter kommer ju lämna. De skulle vara på samma nivå egentligen, men absolut, ett West Ham ska macka, kommer ju vara tillbaka i Serie A när han har floppat inom ett år, så varför inte?
Ja. Nej, Aston Villa alltid är man upp och snackar om. Ja, vi får se. Leicester, åker du i Premier League?
Ja, Brendan Rodgers borde väl vara nästa tränare som, jag vet inte, han kanske kör en Scott Parker att han börjar såga ledningen efter varje match, att han får sparken till slut för att han vill. För det här ser inte roligt ut, och Brighton kan ju inte göra mål. De gjorde ju knappt 5 mål på hela förra säsongen. Nu gör man alltså 5 mål på Leicester i en match. Vad är det som sker?
Ja, men så här dålig är ju inte Leicester. Alltså visst att de har tappat några namn, ska sägas, inte alla. Och att det är lite stökigt kring klubben. Men det här är ju för dåligt. Det här måste Rodgers, om han inte får dojan dessförinnan då, få rätt sida på.
Ja, alltså han vågar ändå. Alltså Jamie Vardy har varit dålig i den här säsongsinledningen. Han vågar ändå bänka honom. Jag tycker att Paton Daka gör en bra match tillsammans med Johan Acho. Men alltså så här, annars är det ett dysfunktionellt lag som man märker verkligen att... Vi pratar om det här i Chelsea, att det kanske att det är lite turbulent vid sidan av med ägandebytet och sådana saker, att det smittar av sig på plan. Här känns det också att vad som har hänt i Leicester senaste 2 månaderna har verkligen smittat av sig till spelarna, och det syns på spelarna att de inte trivs att spela för klubben just nu, på tal om att slåss för sin tränare som vi har varit inne på det här avsnittet.
Nej, det kan vara så att han blir... Eller nu har ju Parker redan fått lämna då, vilket ju gav effekt. Vi har ju redan deklarerat att Bournemouth åker ur, och i paus där så var det väl inte så mycket som pekade på annat. Men vilken jäkla upphämtning. Och Nottingham, de får ju börja lära känna varandra. Det är ju 20 nya gubbar, och de har ju inte synkat med varandra i försvarsspelet därifrån.
Nej, det här agerandet på 3-2 är helt sanslöst. Det får inte ske på den här nivån. Och att man tappar 2-0 ledning i paus till 3-2 mot ett lag som redan vi i Big Six har sagt är ute i ligan, det är under all kritik. Och det är så här, det är kul för tabellen att jämna still lite, men det får inte ske. Och nu tror jag att Nottingham kommer få ihop det här och inte åka ut. Men summerar man den här säsongen och man åkte ut, då är det en sån här förlust man mycket väl kan ryka på. Det är inte acceptabelt.
Nej, alltså tittar man på expected goals så är ju Nottingham det laget som släpper till mest målchanser bakom. Nu har de ju mött City visserligen, men defensiven är riktigt, riktigt svag här. Och då har man ju ändå en ruskig målvakt i Dean Henderson, men till slut kan inte ens han stå emot. Och Bompan står ju nu på 6 pinnar. Det är en bra start. Och då har de ju mött Arsenal, City och Liverpool. Det är en kanonstart.
Ja, de har 7 poäng på 3 matcher kan man säga.
Ja, ja men faktiskt.
Här är ruggigt.
Det är galet faktiskt.
Ja, 13 plats. Vi kanske får ta tillbaka det vi har sagt.
Nej, vi får stå för några veckor till i alla fall. Innan vi kallar tillbaka den. Nej, men det ska ju inte hålla.
Sen ska vi väl nämna Wolves ta sin första seger mot Southampton. Jag tycker man ser på ska väl säga att jag absolut inte kollade 90 minuter den här matchen, men jag tycker man såg på vad jag hört om den här matchen också, att skadan på Labia som sägs vara borta 6 veckor drabbar Southampton väldigt, väldigt hårt här, den här matchen.
Ja, jag har ju sagt att de ska åka ur. Kanske att jag får rätt av med Lavia skada då. Nej, jag tycker faktiskt att det jag har sett av Southampton har varit riktigt bra här nu, både mot United och framförallt Chelsea. Så att det ska de faktiskt kunna fixa. Det är ett lag som ska vara högre upp i tabellen än runt strecket, men ja, Lavia har varit bra, så det är klart att det är ett avbräck. Wolves då, som fick en skada här, va?
Ja, exakt. Det är ganska surrealistiskt. Man värvade alltså in Kalajdzic på, det var väl typ day eller dagen innan.
Ja.
Och han skadade alltså ett ligament i knät i debuten i första halvlek. Och Ornstein rapporterar alltså nu att Diego Costa är på väg till Birmingham och ska på provspel i veckan.
Det är charmigt att det är ett provspel.
Ja, nej, men just, alltså, så här, just när fönstret har stängt, att Diego Costa, han vill väl ändå spela. Det är ändå fint att han vill komma tillbaka till Premier League, och det är klart man vill se honom gruffas och ta de där gula korten och slåss med. Ja, alltså, så här, det är ju glad att United inte har mött Wolverhampton, för att se Lisandro Martinez möta Diego Costa, alltså, det kommer trycka skallar mot varandra.
Ja, men alltså, nu, det är väl därför det är ett provspel, för man ska ju liksom, man ska konstatera hur fet är Diego Costa, för det han måste ju ha lagt på sig, det är ju verkligen den auran han för sig med. Men kan han komma upp till 70% av den Costa som var i Chelsea, då är det en kanonvärvning av Wolves, för det är ju precis vad de behöver.
Ja, men det är ett lag som inte kan göra mål, så det är så surrealistiskt att man gör en anfallsvärmning skadad efter 38 minuter eller vad det var. Jimenez kan inte göra mål, så det är Diego Costa som är frälsaren.
Ja, det kanske blir så. Du, nu har vi surrat på länge här. Det har blivit dags att runda av. Europaspel i veckan. Inte jättetaggad, ska jag säga.
Nej, det är inga, alltså så här, alla har ganska lätta matcher. Eller så här,
City, det är Napoli-Liverpool.
Ja, Napoli-Liverpool är den matchen som sticker ut. Alltså, United-Real Sociedad är väl också en... Alltså så här, Real Sociedad, man har ju tappat intresset lite när Alexander Isak har försvunnit därifrån. Och det känns som att de har checkat ut, och ersatte väl inte honom riktigt på deadline day heller. Och annars är det ganska tacksamma uppgifter för alla engelska lag. Men det är ju passande nu att vi springer på torsdag i alla fall. Så vi får hoppas något bjuder på underhållning, så vi har något att prata om i alla fall.
Ja, men verkligen. Och sen ska vi snacka upp stormatchen där till helgen då. Då City tar emot Spurs.
Man är så jävla svag för 18 stormatcher 18:30 på lördagar. Alltså det är svårslaget.
Ja, det är verkligen en kanontid. 17:30 söndagar tycker jag är sisådär. Men 18:30, jag skulle vilja att de inför... tar tillbaka den här gamla coronatiden lördagar också, 20:45.
Ja, det var fint.
Hade varit, ja, ruskigt fint alltså. Lägga in ett toppmöte där.
Ja, då snackar vi stök också, vilket såklart kan pigga upp om det håller sig på rätt nivå. Men jag är en tes gällande 17:30 på söndagar, att man är ju redo, man ska börja jobba, man har lite söndagsångest efter texterna på Beck. Man vet att de kommer rulla in där på kvällen, och torskar man bryr sig inte lika mycket. Man är bara uppgiven och allt känns piss. Så det är mindre roligt att vinna, men det är ändå bättre att förlora 17:30 skulle jag säga, än att förlora exempelvis 13:30 lördag, för då är hela helgen förstörd.
Ja, och då är man så 30-matchen är man ju så taggad på också. Ja. Jag gillade verkligen starten här. Det var ett riktigt härligt derby. Kanske liksom inte det... Ja. Som Martin Åslund är väldigt noga med att poängtera att rent tekniskt så var det inte den bästa matchen. Men från soffa så behöver man inte alltid ha den rent tekniskt bästa matchen, utan den där intensiteten som fanns i det där derbyt, den uppskattade jag. Och så fanns det ju verkligen lägen åt alla möjliga olika håll, men det ville sig inte för något av lagen i straffområdet. Men du, bra så, Fabbe. Jag tackar för att du har tagit dig tid den här kvällen, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs framåt torsdag igen. Ha det bra.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.